Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Kan jag säga varmt välkomna till Hockeypuls podcast avsnitt 16. Och idag sitter jag inte med vem som helst, utan det är Leksands IFs huvudtränare Roger Melin. Och Roger, om jag har räknat rätt nu, så går du in på din 34:e säsong, eller hur?
Oj, då, ja, du har nog bättre koll än jag har faktiskt. Jag är lite osäker, men det är väl där kring i alla fall.
Vad säger den siffran dig?
Att jag är gammal.
Nej, men hur känns det egentligen? Du har varit i gamet länge nu.
Ja, det har jag varit, absolut. Det har varit åtskilliga år. Och det har varit en otroligt härlig resa. Det måste jag ju säga. Jag hade väl aldrig, när jag spelade själv och i slutet av min karriär, så hade jag väl inga tankar alls egentligen på att bli tränare. Sen fick jag chansen i min gamla hemstad i Enköping och ta över ett lag som hade åkt ur division 2 då, spelade division 3 och jag vet inte, på något sätt så kändes det rätt och det kändes kul och liksom sen har det väl därifrån mer eller mindre flyttat på liksom och man har tagit steg efter steg och till slut hamnade man på högsta nivån, även om jag ett tag nästan hade givit upp den tanken, för det tog 12 år för mig i division 3, division 2, division 1 och så vidare innan jag kom till SHL, eller högsta serien. Så att det tog tid, men samtidigt så var det lärorik tid också för mig. Så att jag hade fantastiska upplevelser på vägen där också.
Och du är Leksands huvudtränare idag. Kan man säga att det är lite drömmarnas klubb för dig att basa över?
Ja, det är det ju. Det är ju ett lag som jag höll på när jag var liten och som blev ett favoritlag för mig. Och det är klart att på något sätt så när jag spelade själv så hade jag ju hemskt gärna velat spela i klubben. Men jag var inte tillräckligt bra säkert på den tiden för att få spela i den klubben som då på den tiden var ett av de bästa lagen i Sverige. Så att det är ju... Det var väl lite tråkigt, men sen hade man väl längtat efter att få träna laget och jag hade väl några möjligheter där på vägen, men det blev aldrig riktigt aktuellt. Och sen nu när det väl blev det så blev det en dröm som på något sätt gick i uppfyllelse, absolut.
När var det som närmast att du skulle ta över Leksand tidigare?
Ja, det var en gång det var ju när jag tränade Linköping och hade utgående kontrakt i Linköping och då ville de skriva med mig, men samtidigt så hörde Färjestad av sig just då. Färjestad var ett etablerat topplag då, eller det bästa laget i Sverige just då. Och jag valde Färjestad, tyvärr säger jag nu.
Det var våren 2006 de här diskussionerna pågick då?
Ja, det måste det väl ha varit någonstans där. Och ett år gick det väl hyfsat i Färjestad där vi vann serien men året innan jag kom dit så hade de ju vunnit guld och de var inte nöjda med att bara gå till semifinal som vi gjorde det året, så att det gick en höst till givetvis, men sen fick jag ju sparken därifrån, så att det vart ju det vart lite abrupt slut där, men det är inte så mycket att säga om det, men på något sätt så kändes det ändå tråkigt när jag hade haft Leksand att kunna ta istället.
Vill jag säkert återkomma till Färjestad-tiden, men när jag pratade faktiskt med dig i hösten 2017, ganska kort efter att du hade fått sparken av Brynäs. Mm. Och då lät det lite på dig som att det här kanske var det sista tränaruppdraget och att du visste inte om karriären skulle fortsätta. Mm. Och nu sitter du här 2 år senare och är SHL-tränare för Leksand. Kunde du tänka dig det här?
Nej, inte just då. Absolut inte. Jag hade väl mer eller mindre gett upp tankarna på att träna någon lag just då faktiskt. Det kändes som liksom sista anhalten just då, men när då Leksand hörde av sig och det blev aktuellt och de var ute i lite trassel och ville ha hjälp, så kände jag att ja, men det kändes som en bra utmaning för mig. Genom min karriär så har jag ofta tagit lag som har varit lite ute i trassel, så att det kändes, för mig känns det ganska naturligt, så att ja, jag ser det som en utmaning och det var en rolig utmaning som blev lyckad till slut.
Men var det givet att säga ja men vi kör när Thomas Johansson GM ringde upp?
Ja, faktiskt. Alltså det var det enda lag som jag skulle kunna tänkt mig att fortsätta träna. Annars hade jag nog lagt ner karriären, det tror jag. Men när väl Thomas hörde av sig och det var Leksand, så då kändes det ganska givet.
Men vad är det som gör att du funkar i, om man ska säga, sänkta lag? Jag tänker på Linköping först och du AIK och ja, men nu Leksand. Då har det verkligen funkat. Sen då när du har tagit över Färjestad efter guldsäsongen, Brynäs efter silversäsongen, så har det inte blivit lika väl lite lyckligt utspel av de gångerna. Vad är det som gör att du funkar i de här lagen som där kanske självförtroendet är på botten?
Ja, jag vet inte. Det kanske är min ledarstil och min personlighet som passar bra in i lag där man har kunnat slaga lite ur underläge och där man har haft det lite jobbigt. Jag antar att jag är väl kanske bra på att lyfta folk som har lite dåligt självförtroende och så vidare, och lyfta lag som har lite dåligt självförtroende. Det är väl, jag är väl bättre på det, tror jag, än att ta lag som kanske tror lite för mycket om sig själva för att det har gått bra en säsong, och så tror man att man är lite bättre kanske än vad man egentligen är, och de har väl haft svårare att hantera lite grann. Så att det är min ledarstil, tror jag, passar bättre att ta lag som har det lite trassligt.
Du har ju sagt att du har ett situationsanpassat ledarskap. Kan du i detalj förklara lite vad det betyder?
Ja, det betyder ju framförallt att man inte hanterar alla människor på samma sätt, utan alla människor är unika och alla människor har olika behov, och det gäller ju som ledare att kunna försöka läsa människor, vilka som har behov av stöttning och kanske en klapp i stjärten lite grann, och att man lyssnar på dem och uppmärksammar dem, och framförallt att man försöker få dem att känna glädje att spela hockey igen, och jämfört med vissa andra kanske behöver ställas mera krav på, där man betonar mer kanske vikten av att stressa upp spänningen i dem, för att de kanske är lite loj och lite bekväm kanske och så vidare. De kanske man behöver ställa, ja, behandla på ett annat sätt. Så att det är ju med situationsanpassat ledarskap är ju det den ena delen, tycker jag, att man hanterar människor olika ut efter olika situationer och framförallt efter olika behov. Men sen också att man behöver ju hantera ledarskapet olika beroende på vilken situation som laget befinner sig i. Det är ju alltid, man tar ju alltid hand om nya grupper. I början av en säsong så är det väldigt mycket nya människor som ska in i ett lag, och då kanske man behöver vara lite mer styrande och som ledare sätta ramarna och vara mer ge mer direktiv och så vidare. Ju längre tiden går och gruppen sätter sig och det finns mer, vad ska jag säga, att gruppen har utvecklats och kommer ihop mer, så kan man släppa mer och mer och kliva mer åt sidan och låta gruppen ta mer beslut själv och driva sig själv mer och så vidare. Så att det är beroende på hur situationen är i laget, så behöver man ju hantera det på olika sätt.
Men det du berör här, det individuella ansvaret och att man ska anpassa sitt ledarskap ut efter vilka spelare man har, det känns ju väldigt modernt, måste jag säga. Och att många kanske hävdar, ja, men 63 år gammal Roger Merin har varit, gå in på sin 34:e säsong, att man kanske menar att du är liksom gammal i gamet och, ursäkta mig, men stofil kanske vissa säger liksom. men det känns väldigt modernt, måste jag säga, att ha det ledarskapet 2019.
Ja, det är, alltså det här har varit min ledarfilosofi under alla år egentligen, och jag har jag vet inte, jag har ju alltid tyckt illa om tränare som jag har haft själv, som har stått där och pekat med hela handen och drar alla över en kam och förstår inte liksom, och förstår inte människor egentligen, utan de tycker att de kan allt och vet allt och så vidare. Det, jag har alltid haft svårt för sådana ledare själv, så därför så utvecklade jag väl en ledarstil själv som jag tyckte passade mig och som jag trodde skulle passa de flesta i laget som man hanterar. Sen är det ju givetvis så att man inte kan passa alla i ett lag. Det är 25 olika individer som man ska försöka behandla på sitt unika sätt, men det är inte alltid som man når fram till alla människor, och vissa som kanske är uppfostrade på ett mer, ja, vad ska jag kalla för, auktoritärt och dominant sätt, de kanske gillar det och har haft lite svårt för min ledarstil. Det, så att det finns ju olika, ja, man kan inte helt tillfredsställa alla, helt enkelt, så är det ju. Men jag tror min ledarstil, eller det som jag i alla fall tror och hoppas på, det är väl att min ledarstil ska passa flertalet i laget, och sen kommer man ju inte alltid att nå fram till alla.
Hur mycket handlar det i din roll om att guida människor i livet och coacha hockeyspelare? Är det 50-50 eller är det någon part som väger över mer?
Ja, alltså jag tror att jag har nog inte tagit på mig rollen som någon slags livscoach, det kan jag inte säga. Även om jag vill försöka få dem att förstå för sin egen skull att det är viktigt att vara ett föredöme och så vidare, men det handlar ju mer om att vara ett föredöme i gruppen och att man tar hänsyn till människor i gruppen och så vidare, att man visar respekt mot folk och så vidare. Men jag hoppas att man kan ta med sig det som vi pratar om även ut i livet, givetvis, men jag kan inte säga att jag förbereder folk för livet, utan snarare att vi ska lyckas tillsammans i gruppen, och då krävs det ju vissa saker som givetvis också är anpassningsbara till livet i det stora hela, givetvis. Men
det här ledarskapet kommer vi säkert komma in på ännu mer i detalj nu, för vi ska ta vår faktaruta, och det är några punkter där vi kommer kunna komma in på lite olika vägar i din tränarkarriär. Vi kanske berör även spelarkarriären också som du hade, och vi börjar med smeknamn.
Ja, det är väl, jag har haft, när jag var yngre så kallade de mig för Melle.
Okay.
Och Rogge. Det är väl de två, Rogge och Melle, det är väl de två jag hade när jag var yngre. Sen var det en tid när jag drack mycket hallonsoda som fanns på den tiden, och då kallade de mig för Hallon ett tag, men annars har det väl varit Rogge eller Melle.
Det blir inte så mycket hallonsoda nu för tiden, eller?
Nej, jag vet inte ens om det finns hallonsoda längre.
Nej, kanske inte gör.
Jag har inte sett det på länge, så att jag vet faktiskt inte.
Ålder?
Min ålder, 63.
Är det givet att pensionera sig vid 65 för dig?
Nej, jag tycker inte det finns någon given pensionsålder för någon egentligen. Jag tycker de som vill gå i pension förtid och har råd med det ska kunna göra det. Och de som vill jobba efter pensionsåldern tycker jag ska kunna göra det, bara det finns jobb och att man har ett marknadsvärde, alltså oavsett om det är inom hockeyn eller om det är inom arbetslivet, att man är eftertraktad och att folk vill att man ska jobba åt dem, så tycker inte jag att det finns. Jag tycker man har egentligen alldeles för mycket, man är alldeles för åldersfixerad, tycker jag, i Sverige generellt sett, att det är inom många branscher, tycker jag, många anser att man mer eller mindre är slut när man blir gammal och att man inte har något värde kvar liksom. Och Jag har lite svårt att köpa det. Jag tycker jag har respekt för äldre människor. Jag har respekt för deras åsikter. Och
men har du mött en skepsismen i vardagen?
Ja, lite grann. Till exempel när vi skulle anställa Gunnar Persson här i Leksand. Okay. Så det var ju faktiskt lite roligt. En rolig parentes. Men jag föreslog, Gunnar är ju 2 år yngre än mig visserligen. Men eftersom jag var så gammal och sen så föreslog att Gunnar skulle komma som är bara 2 år yngre än mig så till Thomas Johansson så sa den första kommentaren Thomas fällde var att tror du här är någon dinosauriepark eller? Så jag menar, det lät lite skeptiskt men ja, sen blev det så ändå. Jag tyckte det kändes kul. Men
ville han ha in en yngre tränare bredvid dig?
Ja, men de flesta vill det, som är sportchefer eller manager och så vidare. Jag tyckte det var jättebra av Thomas ändå att Thomas gå på det här spåret och ta med Gunnar. Jag tyckte det var strångt gjort av Thomas, tycker jag.
Vad var det som gjorde att du övertalade honom då?
Ja, men just det här att vi har jobbat ihop 6 år. Vi har varit framgångsrika, tycker jag, alla år egentligen. Och vi känner tillit till varandra, vi känner varandra väldigt väl, vi känner den, att det finns den lojaliteten mellan oss som då krävs för att man ska göra ett bra jobb. Det här är en bransch som det är ganska pressat och stressat och då är det viktigt att man kan lita på folk som man jobbar ihop med och Gunnar var en människa som jag känner väldigt väl, så att det känns väldigt naturligt, så jag tror att han, Thomas, föll väl lite för det och följ inte för det här med åldersfixeringen som jag tycker många har. Det vart ju lite så tidigare i min karriär, har ju varit så i klubbar där man har velat tagit bort folk som jag har jobbat med för att få in yngre folk som jag ska jobba med, och jag har tyckt att det har varit jobbigt, så då har jag slutat själv istället och flyttat på mig istället. Så att det har ju, jag tycker, jag vet inte, man hela tiden ska man in med yngre folk som ska ersätta de äldre.
Men hur är sportchefen resonerad då? Är det att ditt lugn och din erfarenhet behöver vägas upp med någon slags ungdomlig entusiasm? Är det så de tänker?
Jag vet inte, ja det är möjligt.
Du har aldrig ställt frågan?
Jo, det har jag väl, men lite åt det hållet antar jag att svaren jag har fått och sen är det väl liksom kanske att man ser någon som ska kunna ta över efter en tid också, att det finns liksom en framtid i ett generationsskifte, så det kan jag väl köpa, absolut. Däremot så har jag lite svårt att köpa det här med att man ska komplettera varandra med olika ledarstilar, att bara för att jag är lugn och behärskad och liksom har en kanske mer, vad ska jag kalla det för, tillbakadragen hållning i mitt ledarskap, så tror ju en del sportchefer och så vidare att man ska komplettera med någon som är mera på och skriker och gapar och är liksom lite, och det tror jag inte ett dugg på. Jag tror att tvärtom, att det är nästan till farligt för ett ledarskap att det är så, för att det, jag tror att det kan förstöra väldigt mycket i ett ledarteam att man är olika på det viset, för att då blir man, jag tycker inte man blir riktigt trovärdig då om den ena är, för man har ju en tillbakadragen hållning och en mjukare framtoning av en orsak, och då är det ju bättre om man kompletterar varandra på ett annat sätt där man förstår varandras ledarstilar och någorlunda har samma tänk vad det gäller att hantera människor och så vidare.
Och det kanske skickar oklara signaler till spelargruppen också om man har en lugn och behärskad tränare och en som står och skriker på en.
Ja, exakt, precis. Det är lite det jag menar. Så att det är absolut, nej, jag tror att det inte är bra. Och jag tror mera på att man har samma tänk och förstår varandra. Sen kan man ha olika åsikter och diskutera olika sakfrågor och så vidare. Men inte att man har olika filosofier hur man ska hantera människor.
Fordon.
Ja, jag har bara ett fordon, en bil, en Skoda Kodiaq. Jag står i och för sig registrerad på en bil till som min fru kör. Men,
hur gör ni? Är ni bosatta i Gävle nu eller har ni flyttat allting till Leksand?
Vi, nej, vi har en lägenhet. Vi hade ett hus som vi sålde nu i somras och flyttade till en lägenhet i Gävle. Och sen hyr jag ett hus i Leksandstrand under säsongen här.
Men så du pendlar lite mellan Gävle och Leksand som det ser ut just
ja,
nu?
Ja, lite grann. Mm.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000.
Måste man svara
på det? Du får svara på exakt hur du vill. Du kan säga pass också. Det är ja. Helt okej.
Nej, jag tror jag passar på den för jag vet inte exakt vad jag känner.
Svårt att hålla koll på det.
Ja.
Då var du på toppen av din karriär.
Menar du spelarkarriären eller?
Du får faktiskt välja inriktning här, men du kanske kan välja ett svar både för spelaren Roger Melin och tränaren Roger Melin.
Ja, okej. Okay. Ja, spelarkarriären var jag väl... Ja... Jag vet inte om jag hade något topp då. Nej, men det var väl någon gång där jag tyckte jag gjorde några bra säsonger innan jag fick ett NHL-kontrakt och var där en säsong, så att det var väl någonstans i den vevan som jag kanske hade min topp där. Sen dalade det väl lite grann när jag kom hem och innan jag la av då, så tränarkarriären hoppas jag väl att jag är på topp just nu.
Men är det något minne som sticker ut lite extra? Eller kanske tänk på SM-guldet eller när ni har gått upp med AIK och Leksand?
Ja, nej, men det är väl alla gånger, egentligen alla gånger man har gått upp en serie eller vunnit SM-guld. Så att det är klart att SM-guldet med Brynäs var ju enormt stort. Det måste jag väl erkänna. Sen har mitt första tränarår gick vi upp från trean till tvåan med Enköping, och sen några år senare gick vi upp med Arlanda från tvåan till ettan, och de minnena är ju nästan, alltså det är klart att det inte är lika stort för de har inte så mycket supportrar och anhängare som Leksand och AIK, men själva grejen som sådan är ju, känslan är ju likadan liksom på något sätt, att man har lyckats med någonting där man har jobbat ihop under en säsong och man till slut blir framgångsrik och lyckas med någonting, det är ju fantastiskt egentligen. Så att det är ju...
Så det är inte självklart att du rangordnar SM-guldet högst upp och sen SHL-avancemangen på andra plats?
Nej, jag tycker på något sätt är det nästan, ja, det är dumt kanske att säga att det är lika svårt, jag vet faktiskt, men det känns som det är lika svårt att göra bedriften liksom, så att och känslan är exakt likadan, den är helt fantastisk, det är liksom, det går inte att beskriva känslan när man vinner ett SM-guld eller vinner ett kval och så vidare, så att det är, nej, jag har svårt att gradera det faktiskt.
Det som ligger närmast i tid här, det är ju när ni gick upp med Leksand i våras. Hur var de veckorna, dels under kvalet, sen ja, men kvällen när ni går upp och tiden efteråt?
Det var ju, jag vet inte, på något sätt så när slutsignalen, eller det var ju inte slutsignal utan när vi gjorde sista målet då, och det var klart, så alla kastade sig ut på isen och var ju helt i eufori, och det var jag personligen. Jag gick in och satte mig i omklädningsrummet alldeles själv.
Okej.
Och jag vet inte, man reagerar ju på olika sätt. Och jag kände bara att liksom, jaha, nu är det slut. Nu är det liksom, nu är allting över. Och nu, då ville jag få lite tid för mig själv bara. Och ja, begrunda vad som hade hänt egentligen. Sen kom ju alla in och det vart, och jag tvingades gå ut på isen mer eller mindre för att... Ja, de drog ut mig dit och det var väl kul på sitt sätt givetvis.
Och några journalister som kanske ville fråga hur det kändes.
Ja, precis. Jo. Men det var ju, ja, jag vet inte. När allting är över så där, och det var ju likadant när vi vann SM-guld och allting. Det blir bara tomt på något sätt. Det är liksom, man är så uppe i varv och liksom hjärnan är så glödhet på något sätt. Och sen när allting är över så blir det bara som drar ner en... ett draperi och så blir det bara tomt och mörkt liksom det. Så det är, ja, jag vet inte. Sen är det väl klart att när man väl hade förstått vad som hade hänt och man liksom fått lite distans till det, så njöt man ju givetvis i fulla drag, och det var ju en enorm känsla så, men det var, ja, det är intressant hur man reagerar på känslor liksom. Mm.
Vi kan vara transparenta med alla lyssnare också att vi sitter i Scania-rinken just nu. Det är Scania Trophy. Det är en vecka kvar till Leksands SHL-premiär, och det här släpps ju 2 dagar efteråt. Så vi kommer inte dissekera omgång 1 i SHL någonting i den här podcasten. Och om ni hör lite ljud i bakgrunden så är det faktiskt att Brynäs och AIK värmer. Så att vi ber om ursäkt om ni hör det i bakgrunden. Vidare i faktarutan. Din största motgång?
Ja, som tränare tyckte jag det var väl när jag kom tillbaka till Brynäs och inte fick mer än 8 matcher innan jag fick sparken. Det tyckte jag kändes väldigt tufft, måste jag säga. Det var nog den största motgången jag har haft. Även om jag har fått sparken från Färjestad en gång, så där kunde jag ändå känna att det var på något sätt befogat. Jag tyckte inte själv egentligen kanske att jag gjorde ett jättebra jobb i Färjestad. Det var, men i Brynäs försökte jag verkligen, och jag kände att jag, ja, jag var helt övertygad om att jag hade kunnat vänt, eller jag och laget hade kunnat vänt det tillsammans med de andra ledarna till någonting bra. Men när man inte får mer än 8 matcher, så det kändes riktigt tufft. Det var nog den största motgången jag haft.
Ja, för det där är ju rätt speciellt. Brynäs har en silversäsong. De förlorade i Game 7 mot HV71 där i slutspelet våren 2017. Thomas Bjurman Berglund flyttar hem till Luleå. Du anställs, som du säger, 8 matcher får du endast. Ni är ju, det är en kraftgång från början där under hösten för er. Men vad var det som gjorde att det till slut blev att du fick lämna? Var det helt enkelt att de ville få till ett annat typ av ledarskap, att det skilde sig för mycket mellan dig och Bulan som hade varit tidigare, som kanske har en mer utåtagerande ledarstil?
Ja, absolut, vi är ju väldigt olika, det är, men det borde man ha vetat redan när man anställde mig, tycker jag. Det vore ju konstigt annars. Men nej, men det är ju, och det spelar ju liksom, jag tycker inte det borde spela någon roll att man var olika på det viset, för att jag menar, sen anställde man ju egentligen ingen mer, utan Tommy och Janne fick ju sköta det vidare, och
som var dina assisterande.
Ja, och de är väl inte så speciellt lik Bula, någon av dem heller liksom, egentligen, om jag ska vara ärlig. Det, så att det var ju, ja, jag vet inte, det som framkom när jag frågade Bengt sen, det var väl att att han tyckte att vi hade spelat dålig hockey helt enkelt. Och det är möjligt. Jag tycker inte heller att vi spelade speciellt bra hockey under den perioden. Men vi hade ändå gått vidare i CHL och hade ett slutspel i CHL och blicka framåt. Och vi hade, ja, vunnit en och tagit poäng i en match av de där 8. Så att det var inte 8 raka förluster vi hade.
Men hur är alltså relationen med Stefan Bengtsén idag? Har ni pratat någonting om det som varit?
Nej, inte mer än att vi hade en, vi fikade ihop en gång och jag frågade bara varför. Och nej, inte mer än så egentligen. Men alltså, jag är inget agg mot honom. Han tog ju de besluten som han trodde på givetvis. Men för mig personligen var det absolut den största motgången och det som svider mest i min karriär, det kan jag ju säga.
Kom du in, förstår mig rätt nu, men kom du in i Brynäs vid fel tidpunkt? För det var ganska mycket som hände. Stefan Bengtsén får ju sparken 1 år senare också. Mm. Stark klubbdirektören lämnar också senare under den säsongen.
Mm. Och Sjödin och Janne får sparken.
Ja, det också. Det var ju väldigt mycket på tränarsidan. Det var en rullians där och det var lite stormigt i Brynäs. Nu känns det som att man har gått tillbaka lite till det gamla Brynäs med Dakell, Sundlöf, Molin och så vidare. Mm. Känner du att det var lite fel tidpunkt i efterhand när du blickar tillbaka?
Ja, det är svårt att säga, tycker jag. Det kändes ju inte så då när jag kom. Visst, jag kan ju förstå att det var väldigt mycket snack om det här bland sponsorer och bland supportrar och media och så vidare, som hade liksom synpunkter på, ja, men hur ska det här gå med Lin, är ju inte alls som Bulan och så vidare. Men jag menar, även för Bulan tog det 3 år nästan innan han blev framgångsrik i Brynäs också. Så att det var inte att han lyckades på en gång. Han de gick inte ens till, ja, de åkte ju ur i play-in då, mm, första året han var där, och åkte väl ur i kvarten tror jag året efter, så att det var ju liksom, det tog, ja, tredje året som han gick till final då. Och jag menar, med mig hade man inte tålamod mer än 8 matcher, så det kändes liksom märkligt. Och speciellt när jag vet själv att jag är bra, när jag satt under press och jag är duktig på, tycker jag själv, att komma på lösningar på att vända negativa trender och så vidare. Så att det är, och jag är bra på att jobba med lag som har det lite trassligt. Det är, så att det kändes jättemärkligt. Men jag, som jag sa, det är ju, jag menar, jag kan inte sitta och kommentera egentligen varför de sparkade mig, för att det är ju deras ensak och deras liksom rätt att göra vad de vill med personalen. Men för mig kändes det väldigt konstigt, och jag tog det väldigt hårt då, det måste jag säga. Och nu när jag tänker tillbaka på det, så känner jag ju att jag blir känslomässigt engagerad igen.
Ja, hur var de dagarna som följde där och veckorna? Alltså, kan du beskriva ditt känsloliv då?
Då, efter Brynäs? Ja, det, då kändes det mer som att då ville jag sluta med hockeyn ganska omgående faktiskt.
Det tog så hårt?
Ja, det gjorde det. Det var inte förrän när det började närma sig jul och närma sig kanske till och med slutspel som jag började fundera på hockey igen liksom, och tycka att, nej men, ja, det var knappt jag ville titta på hockey i början faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men sen fick man väl tillbaka lite sug. Jag började gå på några matcher och titta live också. Framförallt när man var där live och tittade, så då fick man lite mera puls och kände mera för att det skulle vara kul kanske att jobba igen. Och sen hörde ju Thomas av sig som sagt, och då tändes ju en glöd som jag liksom inte hade haft då på ett år nästan.
Var det ett populistiskt val av Stefan Bengtsén att sparka dig efter 8 matcher?
Nej, ingen aning faktiskt. Jag vet inte. Men jag vet ju att det var mycket synpunkter och kommentarer på sociala medier och så vidare. Jag läser ju aldrig sociala medier, och jag tycker att jag har inget behov av det. Men jag vet ju att de på medieavdelningen inom Brynäs sa att det förekom mycket, ja, skit om mig på sociala medier. Och jag vet inte. Och det är väl sociala medier, det är lätt att skapa en
storm.
Ja, precis. För att det är så lätt att folk tar efter, för det, man syns liksom inte i sociala medier personligen, och det är lätt att haka på folk som skriver skit, och då är det lätt eller svårt för föreningar eller ledningar och så vidare att stå emot många gånger. Man måste ju vara rätt stark för att kunna stå emot det, och det är, jag tror det är inte bara jag som har råkat ut för det här, utan det är ganska många tror jag som har råkat ut för det.
Vi ska släppa Brynäs alldeles strax, men det har ju runnit lite vatten under broarna ändå sedan den tiden. Det rapporterades om ett spelarmissnöje i Brynäs då, att de inte uppskattade din filosofi jämfört med, om vi var inne på Bulan tidigare. Mm. Kände du av det, och i efterhand har du märkt det på något sätt att det inte funkade med Brynäs spelare?
Jag kände ju av de här bästa spelarna, Kevin Clark bland annat, och Jensen där, som kanske var de bästa spelarna då, som var rent ut sagt dåliga under min ledning, och hade väldigt svårt, och det var dåliga föredömen helt enkelt tycker jag för gruppen, som inte tog något ansvar egentligen alls för att driva laget som de borde ha gjort. Och jag hade samtal med bägge två, men kände väl att jag inte kom speciellt långt. Och ändå visste jag ju att Kevin Clark hade svårt med Bulan, för att han var på honom hela tiden. Och det kanske var det som Clark behövde, någon som var som Bulan, som var mera på och liksom pekade med hela handen mer. Jag håller ju ett annat ledarskap och tänker på ett annat sätt när det gäller att hantera människor. Och det är möjligt att, flera ledare eller spelare menar jag, kanske inte uppskattade det sättet att vara. Det...
Men vad innebär dåliga föredömen menar du? Och hur blev det ett problem när de förväntade toppspelarna kanske men... inte ställde sig?
Det var ett antal...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Träningar som jag tyckte att de bara åker och glider och inte liksom tar i och inte är, ja, inte är bra för det, men helt enkelt på träningarna. Och jag pratade speciellt med Clark om det, för han var värst tycker jag. Och han var ändå en av de spelarna som skulle vara ett bra föredöme i föreningen. Men han hade väldigt svårt att liksom ta till sig det.
Och det var kanske en faktor i ditt fall också, att förväntat hos spelarna inte bar laget på det sättet de skulle.
Nej, nej. Alltså, dels så presterade vi ju inte bra. Och mycket av det berodde ju givetvis på att de spelare som skulle vara bra inte var bra. Och det, jag kunde inte locka fram det ur dem, utan det var... Jag fick inte till det med de spelarna som normalt sett då, när man är lyckas med ett lag, det är oftast när man får bra, de bästa spelarna att verkligen agera föredömen och vara ledare inför gruppen, som då drar resten av gruppen med sig framåt. Och den här tiden så lyckades jag inte med det, men Jag är helt övertygad om att hade jag bara fått fortsätta så hade vi kunnat komma överens om för att någonstans så finns det ju en gräns även för dem att nej, men nu går det så dåligt så nu måste vi kanske lyssna på tränaren också. Men vi hade ju inte kommit dit ändå i den processen liksom.
Din favoritplats?
Det var svårt.
Finns ingen...
Sängen, tror jag.
Är det så? Du gillar att sova?
Ja, jag gillar att sova.
Men du har ingen specifik ort eller så som du känner att det kanske känns lite mer hemma, eller kanske ett favoritresemål eller så?
Nej, jag har inte... Nej. Jag tycker om att upptäcka nya saker och nya ställen och nya platser. Och jag kan inte säga att jag har något direkt så här favoritresemål.
Jag gillar det svaret, sängen. Det är originellt. Vi kör på det. En okänd talang.
Oj, oj.
Nu har ju du granskats under lupp väldigt många år som tränare och tidigare spel. Så de flesta talanger kanske har flyttat upp till ytan. Men finns det någonting som... allmänheten inte vet om?
Jag är ingen bra att spela golf.
Okay. Det är så här klassiskt. Hockeyspelare och golf, det är det man kopplar ihop.
Jag är ingen bra att spela piano heller.
Ja, fast keyboard är du väl rätt bra på? Jag tänker på det du gjorde under kvalet mot... det var AIK där, finalserien.
Ja, men det var ju talang vi pratade om. Det. Jag är ingen talang i det, kan jag säga. Men...
tycker man så på bilden att det såg rätt bra ut faktiskt. Ja. Att du hade lite stil.
Jag försöker, men... Nej, men det är väl den enda möjliga talangen jag har, skulle jag väl säga. Jag kan inte komma på något annat just nu i alla fall. Om det inte är en talang att ha rätt stavning som talang.
Jaså, du är duktig på det.
Ja, på något konstigt sätt så har jag väldigt lätt för att... se om ett ord är felstavat, och jag är väldigt så här pedant vad det gäller att skriva rätt och att det inte blir fel, och att jag har väldigt svårt att läsa texter där det är felstavat. det är liksom, då blir jag, det stör mig något fruktansvärt.
Kan det vara till och med att du mejlar skribenten i fråga och säger där står det fel?
Nej, nej, det är inte så att jag är så där gör någon.
Du är inte bäst service på det sättet.
Nej, det är inte, men jag, det stör mig själv när jag läser saker som jag ser är fel, fast jag liksom vet att det är fel, så då det, ja, jag har lite svårt för det, men jag vet inte om det är någon slags talang, det vet jag inte. Men nej, det ska väl vara keyboard möjligen som jag tycker om att spela, fast jag är inte speciellt bra på det, men jag tycker det är roligt.
Vi tar det. Bästa tränaren i hockey Sverige?
Jag skulle vilja säga två. Jag gillar Sam Hallam i Växjö, och jag gillar Roger Rönnberg i Frölunda också, även om jag tycker Sam har en lite mognare attityd utåt mot domare och så vidare. Rönnberg tycker jag är lite för hetsig, men det är en väldigt, väldigt bra människa och en väldigt bra tränare, tror jag. Det är väldigt svårt att bedöma tränare, eftersom jag inte, man är ju, jag menar, jag är ju inte på deras träningar, jag hör ju inte deras genomgångar och så vidare, men man ser ju hur de lyckas år efter år, och med tanke på det så måste det ju finnas en substans i deras ledarskap som är bra, och jag skulle nog vilja säga två där, Hallam och Rönnberg.
Nu har inte jag en inblick i omklädningsrummet och vet hur tränaryrket fungerar, men det känns som att det finns likheter mellan dig och Hallam mer kanske än dig och Rönnberg.
Ja, det tror jag nog. Jag tror Rönnberg och jag har nog likheter på vissa områden, men vi har nog lite olikheter i våra personligheter, det har vi nog. Men annars så finns det nog en hel del likheter, det kan jag nog tänka mig, hur vi tänker hockey och hur vi tänker liksom ledarskap i stort, utom jag tror inte hans sätt att vara utåtagerande mot domare och hans sätt att visa känslor har så mycket att göra med hur han hanterar spelarna, för de tror jag att hanterar på samma sätt som jag tänker lite grann om spelare. Jag tror vi har ganska lika tänkt där, hur vi har respekt för människor och hur vi har respekt för de vi leder och så vidare.
Rent spelfilosofiskt, hur skulle du förklara din egen taktik och vad du vill få ut av din hockey?
Ja, den är ganska enkel egentligen. Jag vill ju försvarsspelet, om man börjar där, så vill jag att man ska vinna puck så tidigt som möjligt egentligen. Jobba mycket med stress och press över hela banan och försöka vinna puck väldigt fort. Anfallsspelet bygger väldigt mycket på omställningar, att liksom från man vinner puck att man ska skapa en målchans så fort som möjligt. Så att anfallsspelet, egentligen allt spel, både för försvar och anfall, ska ju bygga på en hög intensitet, att man ska orka stressa och pressa hårt, och att man ska orka utifrån det ta pucken framåt hela tiden och skapa målchanser så fort som möjligt. Det är väl egentligen den liksom grundfilosofin. Sen har man ju utifrån det och bygger man ju olika mönster och system som då ska anpassas efter att man vill spela en väldigt högintensiv hockey.
Det här känns som att du och Thomas Johansson har en samsyn på hur hockey ska spelas på bästa sätt.
Ja, det tror jag. Vi har ju nog ganska bra syn, eller lika syn på det. Och det är ju viktigt att man har det om man ska jobba ihop. Och Thomas har ju jobbat i Djurgården under flera år, och i Djurgården spelar man ju väldigt snarlikt det. Man kanske inte alltid har haft de mest välbetalda och mest erfarna spelarna, men man har ju spelat ett spel som bygger på att liksom det ska vara en väldigt hög intensitet, och där alla som kanske inte alltid kräver de mest skickliga spelarna, om jag säger så då.
Hur mycket mycket har du påverkats av att analytikern Petter Karnbro har kommit in i Leksand? Han var ju i Frölunda tidigare och är ju oerhört vass på underliggande siffror. Hans sinne, hur mycket har du utnyttjat det?
Ja, än så länge har jag väl inte egentligen utnyttjat någonting.
Okay.
Det är väl Thomas mest som har utnyttjat det för sina rekryteringar och nyförvärv och så vidare. Det, kunna titta på statistiken kring dem och sen utifrån det titta på video på spelarna. Så det är väl mest Thomas som har utnyttjat honom än så länge. Tanken är väl att vi ska använda honom nu när vi kommer in i serien mer att få hans statistiska analys på varje match som vi spelar utifrån ja, han har ju ett system som han jobbar efter och då ska vi tanken är att vi ska få det dagen efter varje match, så har vi tillgång till den statistiken.
Vad tycker du om den hjälpen då? För det är ett litet nytt rön, vad ska man säga, i svensk hockey i alla fall. Det är ju senaste året man börjar prata mycket om underliggande siffror.
Ja, det är ju, alltså det är väldigt, man kan ju, skulle man ta till sig all statistik så skulle det ju vara en massiv statistik. Alltså det skulle inte ens gå nästan att omsätta i
det är korvstoppning helt enkelt.
Ja, men det blir nästan det. Alltså det är, så därför har vi försökt att anpassa den statistiken som Petter ska ge oss till liksom att den ska bli någorlunda enkel så att vi kan ta till oss den och det de viktigaste momenten egentligen. Det, alltså,
vilka värden då om vi ska gå?
Men jag menar det man egentligen kanske, jag menar, man kan ju titta på varje passning, var slås varje passning ifrån, var det är mottagningen någonstans och få en miljon pilar på ett papper. Jag menar det, för mig känns det ganska oväsentligt just nu. Om jag inte ska titta på en specifik spelare, då är det ju en skillnad, och det är ju det de gör när de rekryterar spelare. Då kan de ju titta på spelarens, hur, var levererar han passningar ifrån och var sitter mottagningen och hur många av dem kommer till avslut sen och så vidare. Och då kan det ju finnas ett värde i det för att se, är den här spelaren effektiv i sitt sätt att spela hockey eller dräller han bara bort puckar eller är han liksom, söker han modiga passningar, ja bla bla. Det finns ju ett antal parametrar man skulle kunna titta på där vad gäller att rekrytera spelare, men att använda det i lagsyfte känns, tycker jag, relativt meningslöst just i alla fall när det blir för mycket sån statistik.
Vad kan det bidra med då?
Tror Nej, du? Men det kan bidra väldigt mycket med varifrån alltså hur situationer uppstår som skapar målchanser åt bägge håll egentligen. Och ja, det finns, ja, jättemycket, och utifrån det kan man ju liksom skära ner den i powerplay och i 5-5, 4-4 och så vidare, och även i penalty killing hur man statistiskt sett försvarar sig och anfaller och så vidare. Det finns ju många saker som vi kan ha nytta av och som vi kommer att ha nytta av, men som sagt, vi har ju försökt att förenkla den någorlunda så att den blir förståelig för oss tränare, så det inte bara blir jättemycket papper. Vi har ju fått statistik, kanske inte just exakt den här statistiken, men tidigare år också från ett annat företag som då levererat statistik, och den är ju så mastig som man orkar inte ens läsa första sidan knappt. Det är, och då blir det liksom inte att man tar till sig det, utan det viktigaste är att vi får den lite specialiserad så att den blir tillämplig för oss liksom.
Du känns inte helt såld på underliggande siffror, om jag tolkar det rätt?
Jo, alltså både och tycker jag. Jag gillar statistik, men det ska ju vara en statistik som säger någonting, tycker jag. Och sen är det ju, statistik är ändå statistik. Det man kan vrida och vända statistik nästan hur man vill, och liksom beroende på vad man vill ha ut av den. Och statistik kan ju till och med ljuga ibland beroende på hur man använder den, så att det är viktigt att man använder den på rätt sätt bara, och att den får ett syfte liksom.
Ja, underliggande siffror. Det är en lök med oändliga lager kan man säga.
Ja, verkligen. Ja, men det är det. Det är ju, statistik är ju inte liksom en sanning i sig, utan det är ju kanske en fingervisning om någonting. Och det är otroligt viktigt att man tar den lite grann med en nypa salt också.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Det är väl två saker skulle jag vilja ta upp. Men det handlar ju om min spelarkarriär. Det handlar inte om tränarkarriären kanske. Ja, mer än att jag valde Färjestad istället för Leksand. Nej, men i övrigt så spelarkarriären, där ångrar jag väl två saker. Det ena var väl att jag gjorde bort mig när jag var med juniorlandslag en gång i tiden och hamnade lite fel och missade på det sättet junior-VM året därpå, och vilket jag ångrar bittert egentligen. Det var ju väldigt korkat och dumt, och där, ja, det var ett dåligt val helt enkelt. Det andra valet som jag ångrar egentligen, det var väl att jag gav upp karriären borta i USA för lätt. Jag borde ha kunnat kämpa vidare ett år till där minst, och åtminstone gett mig själv en chans att försöka ett år till. Men framförallt det som jag ångrar, det var väl att jag inte skrev på och stannade kvar när jag var där på tryout. För jag fick en tryout med Minnesota och spelade 9 matcher i farmarligan. Och
ska jag säga att det är början av 80-talet där,
81-82. Ja.
För alla som lyssnar.
Och jag gick i skolan samtidigt på Bosön, idrottsfolkhögskolan, och jag tog ledigt därifrån, fick ledigt för att åka en månad på en tryout efter våran säsong här. Och då gick det så pass bra så att jag blev uppkallad och fick spela en match mot Edmonton borta, Minnesota Edmonton, och då gick det så pass bra där också att de ville skriva kontrakt med mig att jag stannade. Så jag ringde hem till våran skola och de sa nej, att jag åker inte hem och gör klart skolan så måste jag gå om skolan. Och då hade jag ju bara några månader kvar på skolan, och då kände jag liksom att den var fan, det, nej, jag åker väl hem och gör klart skolan och sen skriver kontrakt och sen åker tillbaka på hösten. Det året gick ju Minnesota till final i Stanley Cup, och hade jag varit kvar så hade jag haft en relativt stor möjlighet att kunna slå mig in i det laget. Och det var ju, varit ju otroligt mycket svårare året efter när jag kom till ett finallag att liksom slå mig in i det laget. Så att det vart ju, ja, det ångrar jag väl lite grann, att jag inte stannade kvar. Och då hade jag väl fått gå till omskolan, och det hade varit värt det, kändes det som just då. Men ja, det blev som det blev, och det man får ta det nu.
Och efter en fin karriär ändå. Alltså SHL-matcher, ja. Och sen tränarkarriären.
Jo, precis. Ja,
men det är de sakerna som sticker ut lite.
Ja, det är det väl.
En klubb du inte gillar?
Ja. Nej, jag vet inte om det är någon. Jag kan inte säga att jag har någon klubb som jag inte gillar riktigt. Sådär.
Du har aldrig haft något lag som du har haft kanske svårt att möta som tränare eller spelare för den delen?
Nej.
Eller något lag som kanske har värden som du inte känner att du står för, att det kanske är någonting som inte passar dig?
Jag hade väl lite svårt för Bofors en gång i tiden som jag tyckte var, spelade en hockey som jag inte riktigt gillade. Och
grishockeyn.
Vad sa du?
Grishockeyn.
Ja, men det var ju lite så åt det hållet. Och sen var det väldigt mycket folk på läktarna som älskade den hockeyn, som skrek och gapade. Men, och sen var det väl, det är väl möjligen dem, och sen kanske också Skellefteå en stund under ett par år där, när jag fick möta dem. Jag tror det har varit 4 år i rad vi åkte ut mot Skellefteå i semifinalen, och med olika lag. Först med AIK och sen med, jag tror det var 2 eller 3 år med Linköping vi åkte ur i semi också. Och det är ju, Skellefteå var bra på den tiden, men de hade en riktig jävla äcklig publik tycker jag, som jag hatade.
På vilket sätt då?
Ja, sitter och skriker ner i båset till en hela tiden och var helt jävla korkade, superkorkade. Och sen tycker jag de liksom skriker så fort någon Skellefteå-spelare ramlade, så skriker publiken, och fast det inte är en motståndare i närheten av honom, så bara han ramlar så skriker publiken på utvisning. Alltså sån där. Nej, jag hade väldigt svårt för den publiken och det laget just då, men jag har kommit över det.
Ja, vad bra. Men jag minns det där när AIK och Skellefteå mötte honom. Det var ju som ett litet namnbråk då också om AIK. Ja, jag minns att precis. Din kollega Gunnar Persson sa i Byske.
Ja.
Var det medvetet att man kanske var där bakom örat, att det är lite mind games?
Nej, men de ville ju inte, när vi kom dit så ville ju inte de skriva AIK på tavlan som ligger ute med vägen där. Utan då skriver de AIK på sig själv, och sen skriver de ju Solna på AIK.
Så det var
AIK.
De som började?
Så det står ju AIK mot Solna stod ju ute på vid vägen där. Och då började Gunnar och kalla dem för Byske istället.
Ja, vad härligt. Bästa spelare du tränat?
Vi hade ju några bra. Jag gillade ju Brandon Morrison som spelade i Linköping under lockout-säsongen. Han var ju grym tycker jag.
Tidigare Vancouver.
Ja, han var fantastisk. Bästa svenska. Jag vet inte, samma säsong tycker jag Huselius var också grym. Det var ju, han var ju sitt, på sin topp då tycker jag. Nej, men annars så. Och sen är det klart att Jörgen Jönsson och Nordström och de här, den kedjan var väl fantastiska, även om de inte hade sin bästa säsong när jag var där. Men de hade ju haft en lång karriär innan jag kom dit som var ju grym, så att det, men det är många. Jag tycker Janne Larsson och Molin, Tom Bissett, den kedjan var ju fantastisk också, så att jag har haft många spelare som har varit riktigt bra, men Brandon Morrison kanske sticker ut tycker jag, som han gillade det verkligen.
En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
Oj.
Med tanke på vad vi pratar om, Kevin Clark kanske.
Alltså, egentligen, jag vet inte varför Kevin var så jävla avig just då, men han spelare som jag har svårt för är spelare som inte är ödmjuka och som inte liksom lyssnar och tar till sig någonting, utan tror att de vet bäst själv hela tiden. Och det finns ju ett gäng sådana. Kevin var väl en av dem, så att, ja.
Vill du kasta upp något annat namn?
Vi får väl. Nej, men det är klart att. Nej, det räcker med
han. Han får vara den då.
Ja.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag skulle vilja göra det enklare för domarna genom att göra reglerna så enkla som möjligt och lättförståeliga som möjligt, och kanske ta bort vissa bedömningsgrejer och göra det liksom mera svart på vitt och så vidare, så att det blev klarare både för publik och domare och spelare liksom.
För nu blir det typ en subjektiv bedömning i många fall.
Ja, det är väldigt många situationer som är bedömningssituationer, och det är klart att det är svårt att få bort det helt och hållet, men i alla fall så mycket det går.
Har du något exempel?
Bland annat till det här med att vara i målområdet, alltså målvaktens område. Man får vara där bara man inte stör målvakten, men ibland när man är där så blir det offside i målgården, och ibland blir det inte det, och ibland och sen hur stör man målvakten och det, alltså det är så. Det där, till exempel, där skulle jag tycka det vore mycket lättare om man bara sa det, nej, men du får inte vara i målområdet, punkt slut. Är du där så blås av, och så då behöver man inte ta bedömningen, störda målvakten, störda inte målvakten. Du behöver inte titta på video då, för du ser att han är där, och då behöver du inte ha så mycket videobedömningar kanske, och
Så förenkla för domarna för att förtydliga för er spelare och ledare.
Ja, och publiken, för de undrar ju också många gånger vad det är som händer egentligen. Men det känns som att det finns ett antal situationer som skulle kunna underlättas, tror jag, genom att göra det tydligare och lättare att vara domare. För det är inget lätt jobb att vara domare. Det är ett jättesvårt jobb. Men att om man åtminstone gör det så enkelt som möjligt för dem.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är ju den som inspirerade mig mycket när jag började som tränare. Det var ju Tommy Sandlin, och han lever ju inte längre, men han var väl en av mina förebilder som ledare. Jag tyckte han var en fantastisk ledare, även om han hade många sidor som inte jag har. Men
vad han tänker du främst på då?
Han var ju otroligt pedant och otroligt vad ska jag säga, han gjorde ju övningshäften som skulle, där han var, ja, hade träning för träningen en hel säsong liksom, och spelarna fick titta i den här boken, vad var nästa träning, och sen så skulle de lära sig den utan till och så vidare. Det, jag är väl lite mera, tycker väl att göra övningar mera spontant en kreativ del av tränarjobbet som jag inte skulle vilja vara utan. Jag skulle inte vilja vara så förberedd att jag liksom hade sån framförhållning i mina övningshäften så att jag skulle tappa den kreativa delen av mig själv. Liksom det skulle jag inte vilja. Men samtidigt så tycker jag att han har varit föredöme ur många synpunkter på andra sätt. Så att han var väl en av dem jag såg upp till när jag började.
Bästa tränare i svensk hockey någonsin? Är han det?
Ja, alltså det är svårt att, men jag tror det. Jag tror han har väl mest guld också, har han inte det? Jag tror det. Mm.
Ett lag du gärna vill träna?
Ja, det är Leksand.
Det är lätta svaret.
Ja.
Inget som du har drömt om och fantiserat om kanske i NHL? Jag vet att det är långsökt, men man kanske Roger Melin kanske för 30 år sedan drömde.
Ja.
Nu kanske det är svårare idag. Vi ska inte säga att det kan ju hända, vem vet, men...
Nej, men inget det lag som jag drömde om en gång i tiden, det var väl att få ta över landslaget. Det var väl det enda som jag skulle drömma om. Men och det var väl under den här perioden när jag fick vara med under några turneringar och känna på det, och det kändes som att det här skulle vara jäkligt roligt. Så jag var ju med. Ja, jag tror det var tre turneringar. Jag var med, två Karela Cup och en Euro Hockey Tour i Sverige där, Sweden Hockey Games.
Det var när det var i Linköping, va? 0-4-0-5.
Ja, då körde de med någon roterande system där. Och då fick man ju känna på det. Och det tror jag hade varit jätteroligt. Men den tiden är ju förbi, så att det är inte... Men då, på den tiden, då hade väl varit ett drömjobb, det tror jag.
Men nu är du Leksand, du har ett kontrakt som sträcker sig över den här kommande säsongen. Om jag ställer den raka frågan, är det här sista året som tränare?
Jag vet faktiskt inte, jag kan inte svara på det. Thomas har faktiskt frågat samma sak.
Och okay.
Inte att han har inte sagt varken att han vill ha mig kvar eller vill ta bort mig, utan han har bara frågat rakt ut, hur funderar jag och ja, egentligen hela ledarteamet till om framtiden, hur liksom tänker vi. Men det är tidigt på säsongen än, och vi har inte ens gått in i serien, så att det är liksom jag tycker det är väldigt svårt att säga just nu. När man är i min ålder, då, ja, jag vet inte.
Tar man år för år eller?
Ja, det känns lite så faktiskt, att jag vill nog komma in i säsongen lite mer och känna efter hur det känns, och liksom innan man tar nästa beslut liksom. Just nu så är det så mycket fokus kring liksom förberedelserna för att komma in bra i serien och att starta upp den här serien, och allt fokus ligger liksom på den här säsongen nu.
Har du något deadline-datum då som Tjomme, Thomas Johansson?
Nej, inte alls, utan han ville bara att någon gång här skulle vi börja tänka på det liksom, och det är absolut, det kommer vi att göra, eller jag att göra, så att Sen är det ju inte säkert att han vill ha mig kvar i alla fall. Det är inte, nej men det vet man ju inte, men det är ju, om jag överhuvudtaget vill fortsätta som tränare, så antingen så blir det ju Leksand eller också blir det nog ingenting. Det, så känns det ju.
Så Leksand eller ingenting, och om jag förstår rätt så utesluter det inte en framtid Leksand om Tjomme vill ha det kvar?
Nej, man ska aldrig säga aldrig.
Nej, precis.
Men, nej, men så känns det just nu i alla fall. Och, det som jag sa, men det här sa jag innan jag fick kontrakt med Leksand, det var att eftersom jag inte är aktuell för något förbundskaptens jobb i Sverige, så har jag liksom öppnat dörren för, ja, men jag skulle kunna tänka mig att vara förbundskapten i ett annat land då.
Mm, okay.
Och som kanske spelar BVM eller någonting, inte vet jag. Och skulle man hitta något sånt, om det inte skulle bli Leksand då, så skulle man väl åtminstone kanske överväga det, men i övrigt, jag skulle aldrig ta något mer klubblag, det skulle jag aldrig göra.
Spännande. Där är du om 10 år.
Om 10 år? Oj, det vet jag inte ens om jag lever.
Jo, det är klart du gör.
Ja, det är inte så säkert. Jag är fan 73 år då, så att där är jag. Oj. Jag sitter nog på en golfbana i Thailand och tar en drink.
Och härligt det lät alltså. Och tänker inte på hockey.
Nej, det gör jag inte.
Roger, jättestort tack för att du vill vara med i Hockey på podcast. Du ska som alla gäster få avsluta med en låt också.
Okej.
Okay. Du kanske har något eget spelat på ditt keyboard.
Nej, ja, det har jag i och för sig, men det är ingenting som jag tänker spela upp här. Men ja, det, alltså, en av de bästa låtar jag vet är Desperado. Den tycker jag, den gillar jag. Med Jill Jonsson framförallt, är bättre än Eagles tycker jag.
Ja, men då kör vi Jill Jonssons variant då. Mm. Tack för att du var med.
Tack.
Och tack till alla er som lyssnade på det här. Vi är ju tillbaka om en vecka igen. Hoppas att ni är med oss då också.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She will beat you if she's able. The queen of hearts is always your best bet. And it seems to me some fine things has been laid. But you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your anger is driving you home. Oh, freedom. Freedom, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Oh, don't you freeze, they're calling a winter time. When the sky won't snow and the sun won't shine, it's hard to tell the nighttime from the day.
Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.